tomma butiker i centrum när handelsplatserna tagit över.
Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom.
Men nu sviker kunderna även de stora köpområdena. Var ska vi handla i framtiden? Och hör om fenomenet Hemnet som gått från succé till irritationsmoment hos både köpare och säljare av bostäder. Det här är Plånboken och jag heter Linda Akten. Under de senaste decennierna har externa shoppingområden poppat upp som svampar kring våra städer. Ofta med gigantiska parkeringsplatser och ett ganska likriktat utbud. Men någonting håller på att hända. Handelsplatserna har fått ny konkurrens och inte ens jättar som IKEA står orubbade. I maj kom beskedet att möbelföretaget stänger ett varuhus i Sverige för första gången på över 40 år.
När den första kunden klev in genom glasdörrarna på IKEAs varuhus i Borlänge möttes hon som en VM-guldmedaljör. Hon fick bana väg genom ett hav av gulklädd personal, ballonger och fotoblixtar. Borlänge kommun hade satsat hundratals miljoner för att få dit möbeljätten. Köpstaden Norra Backa byggdes kring varuhuset och politiker och tjänstemän var förväntansfulla.
Jag känner att det skapar en enorm framtidstro.
Jätteglad. Det är ju en stor sten som faller från mitt bröst.
En IKEA-etablering andas framtidshopp och det är också en bekräftelse på att Borlänge är på, vi är med och vi är framåt.
Men idag är stämningen en helt annan.
Nej, det är väl dåligt. Vi är ju här ganska ofta och köper grejer. Så att jag vet inte vad de ska göra med lokalen och sånt heller efteråt.
I början av maj, bara 13 år efter att den första kunden klev in här genom glasdörrarna, meddelar IKEA att varuhuset kommer stänga. De ska istället öppna en mindre butik här i närheten. Och framtiden är nu oviss, både för de 230 personalen och för Olle och de andra kunderna här på Norra Backas handelsområde.
Jo, men det är väl klart att det blir skillnad. Tänker att det är väl dra mycket folk hit.
Vi står vid entrén till det blågula varuhuset. Runt omkring oss ligger stora parkeringsplatser, snabbmatsställen och butiker med välkända varumärken. Det är alltså snarlikt en mängd andra externa köpstäder runt om i landet. Som Marieberg i Örebro, Kungens Kurva i Stockholm eller Söderslätt i Umeå. Forskning visar att IKEA är en magnet som drar kunder även till omkringliggande butiker. Och Borlängebon Kristoffer tror att när varuhuset nu stänger kommer det påverka handeln i hela området.
Alltså det kommer ju absolut, som alltså jag pratar med familj och vänner och sånt, att det har ju varit en... Alltså, folk har ju åkt hit, ja, men från Falun, Leksand, liknande för att gå på IKEA. Så det kommer ju absolut påverka de andra butikerna negativt. Vi har precis flyttat till hus liksom. Ja, men fan, vi behöver en gräsklippare. Ja, men de har hjulen nedanför gatan här. Då kan vi lika gärna plocka det här än att plocka det när vi är hemma liksom.
Frågan är om stängningen även säger något om framtiden för externa handelsområden. Den här typen av områden har visat sig vara motståndskraftiga i konkurrensen från näthandeln. Flera av de lågpriskedjor som ofta dominerar har trotsat den allmänna trenden och gått bra. Samtidigt konkurrerar de ständigt med nätbutiker från hela världen. Och det är även så att en allt högre andel av deras egen försäljning sker online. För IKEAs del är det numera 20% av försäljningen som sker på nätet. Och möbeljätten motiverar nedläggningen i Borlänge med att det är en anpassning till vad de kallar framtidens detaljhandelslandskap. Istället öppnar de nu en butik där de säljer små prylar och visar upp möbler som kunder sen kan beställa online. På så sätt sparar de in både butiksyta och personal. IKEA motiverar ju det här med att de säljer mer och mer online. Hur tänker du kring det?
Absolut att de kanske säljer mer och mer online, men det är ju så här, ja, men om du vill gå kolla på en soffa till exempel, då vill du ju kunna sitta ner och känna på den. Att du tjänar ju absolut mer på att ha online. Och så har du, ja, men 100 pers på ett lager istället för att ha 100 pers här och sen 100 pers på ett lager liksom. Så absolut att det kommer kunna vara en ekonomisk fråga.
Kristoffer ställer även frågan vad som kommer hända med handelsområdet om fler butiker anammar strategin.
Ja, men lite som Ikeas argument att vi börjar gå till en digitalare värld. Så här, ska vi se så kommer det bara vara tomma lokaler om det fortsätter som det gör. Och då är det ju, ja, men vad blir det av det här?
Det sa Borlängebon Kristoffer. Här i studion finns Oana Miajesko, forskningschef i Handelns forskningsinstitut. Välkommen.
Tack.
Och Per Andersson, senioranalytiker på HUI.
Tack så mycket.
Välkommen du också. Per, att IKEA stänger i Borlänge, vad är det tecken på?
Ja, men det är ju tecken på, som de sa här i inslaget, att man gör en anpassning utifrån de nya förutsättningarna som sker. Och det är ju så också att det är ju faktiskt egentligen inte bara en nedläggning, utan man gör en omlokalisering som vi kallar inom handeln. Alltså man flyttar dagens butik ungefär 200 meter till kupolen då. Och den nya butiken blir ju, vad jag känner till, 8000 kvadratmeter. Det är en ganska stor butik det också. Så att det blir ju inte så att man saknar ett erbjudande från IKEA i Borlänge framtiden, utan det kommer finnas kvar.
Mm. Om vi tittar på de här handelsplatserna, vilka behov fyller de? Om vi ser till konsumenternas behov.
Alltså alla typer av de här stora externa handelsområdena, de är ju en marknadsplats för storskalig handel. Och det är ju så att i många fall kan man ju inte ha den typen av handel i stadskärnan, utan man måste lägga dem externt. Och det är en fråga framförallt runt kostnadsläget. Alltså man har mycket lägre hyror oftast ute i de här externa handelsområdena. Det är billigare att etablera, och framförallt att de här butikerna är ju väldigt stora då, som skulle förändra stadsbild totalt. Så att de fyller funktionen dels att de kan ge ett erbjudande framförallt på de här nya lågpriskoncepterna, och också att de är väldigt tillgängliga för kunderna.
Mm. Och Anna, om vi backar bandet, hur har de här stora handelsplatserna vuxit fram i Sverige?
Ja, men det är ju flera faktorer som har bidragit till det. Till exempel så har vi historiskt sett, det har blivit lättare och billigare för oss att resa med bil. Då det har gjort att vi kan ju resa längre avstånd till exempel till de här handelsplatserna. Vi har ju tillgång till billigare bilar, bättre vägar och så vidare. Men det är ju flera faktorer. Till exempel butikerna har ju förstått att de kan få fördelar från att lokalisera på samma plats. Till exempel så kan de dela på vissa kostnader, transportkostnader, kostnader för att anställa personal. Men de kan också dela på kunder. Så till exempel om det finns en IKEA och en ICA på samma plats, så åker jag till IKEA. Men jag stannar inte bara på IKEA och kanske går in på ICA och köper någonting där också.
Hur viktig kan en butik vara, i det här fallet det här möbelföretaget då, för att dra folk till de här områdena?
IKEA är ju en viktig dragare till de här områdena. Vi säger att den brandar ju en plats, så då, den drar ju folk till en plats. Till exempel, tänk på Barkarby. Jag vet att det finns en IKEA där. Jag vet inte vilka andra butiker som finns i Barkarby, men jag vet att det finns en IKEA där. Så vi säger att den brandar ju platsen. Och vi har ju försökt mäta på forskningsinstitutet om det här ger ju positiva effekter på de andra butikerna i området. Och det ger det, så vi ser ju positiva effekter på de butiker som ligger i samma kluster som en ny IKEA-butik. Och speciellt på butiker som säljer andra typer av varor än IKEA såklart, för det blir ju lite konkurrens där också. Men andra typer av butiker så får positiva effekter.
Vi ska säga att det finns andra möbelföretag i Sverige också, men möbelbutiker, ja. Men den här har en särskild roll i just den här typen av köpcentrum. Du har liknat det här vid USA, att det finns likheter. Vad är skillnaden mellan de här köpområdena i USA och i Sverige?
Ja, men det finns ju inte så många skillnader. Alltså, de är ganska lika, men USA var ju pionjär så för att öppna de här externa köpcentrum, och sen så importerades de i andra länder.
Mm. Per, hur har det här nu ändrats i och med e-handeln som vi hörde om i inslaget?
Ja, det är ju nya förutsättningar, och jag tycker det är intressant också. IKEA är ju väldigt viktig, som du sa, när man bygger upp alltså handelsplatser. Men jag vill också betona att jag tror inte IKEA har kanske den samma viktiga effekten 2026 som den hade kanske 2013. För att framförallt när man då bildar de här handelsplatserna är det väldigt viktigt att du har en stor aktör som IKEA. Men nu har många aktörer kommit dit och vi har alltså liknande koncept. IKEA var ju först med den här storskaliga. Men det finns många andra koncept inom sällanköpsvaruhandeln som tar nästan IKEAs roll idag. E-handeln har ju ritat om kartan väldigt mycket runt omkring handelsplatser och handelsområden. Framförallt beroende på att idag åker vi kanske inte, vi behöver inte åka lika långt till våra handelsplatser, utan primärområdet som vi kallar så, området närmast köpcentrum, blir allt viktigare. Att du har en ganska stark densitet av folk, alltså mycket folk nära handelsplatsen. Och lite längre avstånd ifrån, ja, men där kanske vi kan e-handla mer, så att man ska inte räkna med så mycket pengar som kommer från regionen i övrigt.
Och vad räknar man som närområde då?
Ja, det är olika från olika handelsplatser kan man väl säga, men inom kanske 10 minuter ungefär körtid.
Så vad kommer hända med de här platserna? Kommer de att försvinna eller förändras på andra sätt?
Absolut, jag inte. Jag tror att det kommer finnas en fin framtid även för dem i framtiden. Men man måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Det är också som vi nu ser att många detaljister gör. De bygger ner, bygger om och anpassar sig för den nya verkligheten.
Och Anna, vad tror du? Vilket öde väntar de här handelsplatserna?
Nej, absolut inte försvinna. Alltså de fyller en viktig funktion. Till exempel, de har ju stora butiker, det som inte kan finnas i stadskärnan, längre öppettider, stora parkeringar. Det är ju bekvämt, alltså brett utbud. De har ju blivit sina resedestinationer. Så jag tror absolut inte de kommer att försvinna. Nej.
Vi ska tillbaka till Borlänge nu. Vi ska ta en titt i själva stadskärnan, för den har ju också förändrats. Och den centrumdöden har debatterats ända sedan 90-talet. Nu ska vi få ett inslag som går igång när som helst.
Jag såg att du stod och kollade in ett tomt skyltfönster här.
Ja, jag undrar vad som händer. Det är ju tomt lite varstans. Det enda som är det är mattak, systembolag, bibliotek och högskolan.
Helene Hedlund är uppvuxen i Borlänge och har följt utvecklingen där butik efter butik lämnat stadskärnan. Trots att stan har över 40 000 invånare finns idag varken någon matbutik eller sportbutik i centrum. Och hon tycker att det har påverkat stämningen här.
Jag kallar den för att inte sticka ut hakan allt för mycket, att den är väldigt dov. Det är ju ingen liv och rörelse. Alltså folk söker sig inte hit för det finns ju ingenting. Det är ett väldigt smalt och dåligt utbud.
Bakgrunden till den här utvecklingen går att spåra flera decennier bakåt i tiden.
Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1.
När det jättelika köpcentret och evenemangsarenan Kupolen öppnade lite utanför centrum 1990 blev det snabbt en succé.
Först ut i ringarna är Camilla. Hon möter Furia.
TV-programmet Gladiatorerna och Davis Cup Tennis arrangerades där. Samtidigt växte en galleria fram som lockade till sig ett hundratal butiker. Och det blev snabbt en samlingsplats för hela länet. Men det innebar också att Borlänge tidigt drabbades av den så kallade centrumdöd som spridit sig över landet i kölvattnet av näthandel och externa köpcenter. Och även Borlängebon Kristoffer, som vi träffade utanför IKEA, tycker att det är stor skillnad mot när han var liten.
Då var det ju mer fart i stan rent alltså konsumentmässigt. Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom. Det är ju hela stan.
Borlänge har haft över 30 år på sig att anpassa sig till de nya förutsättningarna och många butikslokaler fylls nu av andra verksamheter. Som Kristoffer är inne på har antalet restauranger och pubbar ökat markant. På platsen för en tidigare galleria ligger nu högskolan och en annan har blivit konferenslokal. Kontor har brett ut sig och flera lokaler har tagits över av nagelsalonger eller frisörer.
Finns det något positivt i de här förändringarna som har skett?
Alltså, absolut. Jag kan köpa att du har ett litet samlingscentrum liksom med restauranger och barer och dylikt. Men det är ju inte alls mycket, lika mycket rörelse i stan överlag som det har varit en gång till. Alltså, du har ju förvisso Bussgatan. Och sen har du fredagskvällen, då är det väl fart och fläkt. Men det är ju för att alla är lediga och vill gå ut och käka och dricka en öl eller två.
centrum. Vad skulle du vilja se alltså, i framtiden, hur centrum skulle utvecklas?
Alltså, i och med att du har Kupolen och nu Norra Backa så ser jag ju att det skulle vara svårt för stan att återhämta sig rent konsumentmässigt. Att du öppnar en ny affär eller dylikt. Ja, det är en bra fråga.
Sist i Erik Jardéns reportage hörde vi Kristoffer. Per Andersson på HUI. Kommer vi fortsätta att se tomma butiksfönster inne i städerna?
Ja, det kommer vi göra. Vi kommer se under perioder kommer vi se tomma butikslokaler och det är fullkomligt normalt. För att verksamheter ändrar sig, de går i konkurs och startar nya idéer. Och det är en dynamik som har funnits i många år och som på många sätt kanske också är bra. För vi får en mycket mer, ska vi säga, mångfacetterade städer. Alltså vi på HUI tycker ju faktiskt det är ganska bra att vi får mer blandade städer, men inte bara mer likriktade verksamheter, utan man har, alltså det är en stad som innefattar både handel, restauranger och som vi kallar då kommersiell och offentlig service, är ju egentligen en mycket mer fulländad stad än en, ska vi säga, bara en renodlad handelsgata som stänger klockan 19.
Så även om butikerna flyttar eller lägger ner så tycker du att stan lever?
På ett helt annat sätt. Så jag tycker det här kan faktiskt bara bli ännu bättre.
Men kommer alla tycka att det här är positivt?
Ja, men det finns ju, de är ju inne på något väsentligt här egentligen. Det är ju framförallt mindre städer då som har lite problem då, som Borlänge. Det är ju ingen liten stad egentligen. Men där man har då, ska vi säga, problem, där man inte har kanske lika mycket kontor och den typen av verksamhet som större städer har, alltså dagbefolkning som vi kallar det. De får ju lite mer utmaningar, för då har du den här, ska vi säga, grogrunden för lunchekonomi och så vidare. Så att där finns en poäng såklart att, ska vi säga, städer under 55-60 000 personer måste man jobba ännu hårdare med. Och framförallt måste kommunerna göra ett ännu hårdare jobb.
Så det är där gränsen går, runt 50 000?
Svårt att säga exakt var, men någonstans där.
Mm. Men jag tänker, det finns ju också en kategori konsumenter, kunder, som kanske inte har så lätt att ta sig till de här externa köpcentrumen. Vad händer med dem när butikerna inne i städerna försvinner?
Ja, men det är jättebra poäng. För att i och med att handeln i många fall flyttar till extern handelsområden så innebär det att tillgängligheten för äldre konsumenter går ju ner. Som tur är finns ju oftast dagligvaruhandeln kvar då, alltså det vill säga livsmedelsbutiker finns i många fall kvar i centrum. Så du kan ju uppfylla dina dagsbehov. Men det är en utmaning givetvis. Men det är oftast i nästan alla städer så finns det, ska vi säga, ett basutbud av sällanköpsvaruhandel som sträcker sig ganska långt.
Men just det här att strosa runt och kolla, det kanske man kan glömma då?
Ja, det beror på vad man har för preferenser. Va? Men kanske det är ju inte Paris kanske, men någonstans, man får tänka på att det kanske är en mer lokal marknad.
Juana Miajesko, Handelsforskningsinstitut. Per tycker att det låter på Per som att det är ganska positivt och kan bli nästan roligare stadskärnor, mer levande stadskärnor. Håller du med?
Jag håller med, och vi har ju sett en trend att många städer har börjat jobba med sina stadskärnor nu, så det är mycket fokus på stadskärnor, på att återuppliva stadskärnor, dra in nya butiker, dra in nya verksamheter. Men precis som Per säger, så även om handeln har ju en viss roll och en viktig roll, så är det inte bara handeln, och det här tycker jag också är ju jätteviktigt, att stadskärnan ska bli ju som en mötesplats. Inte bara en handelsplats, men en mötesplats också. Det ska vara upplevelser, det ska vara nöje, kultur, mycket blandat. Då är det jättebra för stadskärnan. För som Per säger, om det finns allt på en plats, då kan jag som jobbar i stadskärnan också köpa ett par strumpor eller äta lunch eller gå på bio eller äta middag och så. Så det här är ju absolut jättebra.
Samtidigt pågår ju en debatt om vems intressen som är viktigast i de centrala delarna av städerna. Ena falangen vill se bilfria gator, plats för mer kultur, uteserveringar och så vidare. Medan andra sidan vill göra stan mer tillgänglig för bilister för att man då ska kunna konkurrera med de här köpområdena. Var kommer det här landa, tror du, Per?
Men jag tycker inte frågan behöver vara binär egentligen. Det behöver inte vara jag antingen eller. Utan man kan faktiskt göra både och. Köpenhamn är en jättebra stad som visar att du har tillgänglighet både för bilism ända in i stadskärnan och väldigt god tillgänglighet för cyklister och fotgängare. Så att jag menar att tillgängligheten till staden måste innefatta alla egentligen fortskattningsmedel, även bilen. Och det innebär ju att man måste ha en policy och en politik som följer den utvecklingen.
Och om vi blickar framåt nu, 10 år säger vi. Hur kommer svenska städer eller stadskärnor se ut då? Vad kommer jag mötas av som konsument? Om vi börjar med dig, Per, kort.
Ja, alltså det som är då, man kanske kommer se lite större skillnad på de städerna som är större och de som är mindre. Alltså, vi pratar ju också om, alltså, kedjebutiker går ju oftast in i butiker som är lite större kommuner, och där ser du mycket mer mångfacetterat utbud när det gäller kedjor och så vidare. Så vi kommer nog se större skillnader på städer som är större och mindre än vi gör idag. Plus att vi ser faktiskt, om jag tar till exempel, finns städer som Västerås och Uppsala och så vidare som har väldigt mycket externhandel och en väldigt fungerande stadskärna. Så att det är liksom, det går att hålla detta, men man måste ju upp och man måste balansera handeln.
Och Anna, väldigt kort nu, största skillnaden om 10 år från och med nu?
Mycket fokus på kunden och mycket fokus på upplevelse och kultur och kaféer, restauranger, mötesplatsen.
Tack så mycket för att ni kom. Anna Mia Jesko, Handels forskningsinstitut, och Per Andersson, HUI.
Tack.
Tack.
Vi ska byta ämne, för i många år var Hemnet nästan synonymt med den svenska bostadsmarknaden. Det fanns egentligen bara ett ställe där alla, både köpare och säljare, höll till. Men nu skakar marknaden under bolaget och nya konkurrenter växer fram, vilket kan påverka hela bostadsmarknaden. Björn Jeffrey, du är med på en länk från Skåne. Välkommen.
Tack så mycket.
Du jobbar till vardags som techanalytiker på Svenska Dagbladet och har granskat det här. Hur dominerande har Hemnet varit?
Jag ska säga att det har varit den sajt som alla i Sverige associerar med bostadsköp eller bostadsförsäljning. Och var ju till och med så stor att de lyckades sätta ett beteende av att människor som inte var intresserade av att varken flytta då eller köpa eller sälja gick in på sajten ändå. Just för att Hemnet surfa, som det hette. Det vill säga att man gick runt och tittade på hur grannarna hade inrett och så vidare. Så de har ju varit en väldigt stark spelare, helt dominanta under väldigt många år när det kommer till svensk bostadsförmedling av olika slag.
Mm. Om vi tar det här från början då, hur startade det här bolaget?
Ja, men det startade väl egentligen som en motreaktion, kan man säga, till så som man annonserade bostäder vid det tillfället, det vill säga i papperstidningar. Och de som kommer ihåg den här tiden minns ju att det var ju ett, man köpte tidningen på söndagar och sen så tittade man på kanske en bild och kanske i svartvitt ibland. Och det var inte ett jättelockande sätt att få till stånd de här bostadsannonserna. Så att jämfört med det så blev det liksom som ett mäklarinitiativ egentligen. Att vi kanske borde gå samman alla mäklare, hitta en plats där kunder kan hitta detta. Och dessutom då så kan man ju då ha många fler bilder, man kan se mycket mer. Ja, och det började liksom ett långsamt skifte från att annonsera i papperstidningar till att liksom hitta din nästa bostad på internet istället.
Och då ägdes det också av branschen?
Ja, precis. Det var ett samägt, som ett samarbete egentligen. Nu är ju detta en självklarhet när man är van vid Hemnet. Man får tänka att tidigare om man skulle gå runt mellan olika mäklare, det var ganska komplicerat för en genomsnittlig kund. Jag tror att även idag, de som lyssnar tänker, om man skulle liksom leta efter en lägenhet, så kanske man inte vill gå in på varje enskild mäklare och titta vad har varje mäklare till salu, utan man vill gå till ett ställe, kanske göra en sökning. Vad finns tillgängligt i Stockholms innerstad exempelvis? Och det är ju ett beteende som man idag då tar för givet, men det krävde att alla mäklare gick ihop. Och det krävde också att de ställde sig egentligen på samma sida som Hemnet, så att de kunde hänvisa till Hemnet. Och om det gick bra för Hemnet så gick det också bra för mäklarna. Så det var ju ett medberoende på ett positivt sätt. Man hade incitament att hjälpa Hemnet att etablera sig, vilket också lyckades.
Men sen så börjar kritiken mot Hemnet ta fart. Vad är det som händer då? Eller vad grundades i?
Ja, kritiken är egentligen från ägarlistan. Att när Hemnet får nya ägare, så är det flera av de här mäklarna som kliver av. Det är ett riskkapitalbolag eller flera som kliver in istället. Hemnet börsnoteras sedermera också. Och då börjar den här antagonismen öka lite mer. Det vill säga att Hemnets framgång är inte längre mäklarnas framgång. Istället så har man skapat ett monster för sig själv på ett vis, kan man säga, i och med att det är väldigt svårt för mäklare och för även för bostadsköpare att hitta nya objekt utan att använda Hemnet. Den har blivit så himla stor att det är nästan svårt att undvika den. Och det är klart, i en sån situation som Hemnet sitter i, när man har en sån stark ställning, då bör man titta på andra variabler. Då kanske vi kan höja priserna exempelvis. Vi kanske kan erbjuda flera tjänster. Och mäklarna hade inte jättemycket val än att behöva använda det. Och ser det med då inte de som skulle sälja bostäder heller. För det är de som i slutligen betalar för de här tjänsterna och produkterna.
Och hur stora summor är det man har fått betala?
Ja, men detta har ju ökat mycket över tid. Jag tittade nu, om jag skulle sälja min egen och titta på Hemnets egna sajt, så kan man räkna ut det, och det finns många olika variabler, hur många bilder man vill ha och liknande. Men om jag skulle sälja min lägenhet som jag bor i, så skulle den kosta någonstans mellan 10 till 20 000 kronor för en sån här annons. Och det låter såklart väldigt mycket, men det är klart att jag tror att de flesta tänker på det här som en del av en försäljningskostnad. Och så att du säljer en lägenhet för 4-5 miljoner exempelvis, då är ju 20 000 kronor kanske väldigt lite. Medan om du tänker på vanliga köp som du skulle göra i vanliga fall, skulle du köpa en annons för 20 000 kronor, skulle det vara oerhört mycket pengar. Så att de har varit lite... Ja, det här är ju en ekonomi, bostadsekonomin, som rör sig med väldigt stora tal, vilket gör att man kan ibland tappa bort sig lite kring vad det egentligen är man betalar för.
Björn, vi har lite svajig uppkoppling till dig, men jag tror att det funkar okej. Har du flyttat på det eller sitter du kvar här från början?
Nej, jag sitter
men nu låter det nog bättre. Ja. Under de senaste åren så har ju flera andra aktörer växt sig starkare vid sidan om Hemnet. Hur skiljer de sig?
Ja, men en av dem som har blivit mest, kanske den mest etablerade, är den som heter Booli, som är en söktjänst egentligen som hittar olika mäklarobjekt från mäklarnas egna sajter och sammanställer det. Det är inte en annonsdriven tjänst på samma sätt. Det som är märkligt med den är att den ägs av en statlig bank, SBAB, då, som bland annat ställer ut bostadslån men även gör andra finansiella produkter. Men det är ju lite ovanligt då. Och vad som har hänt nu, precis på slutet där, de senaste åren här, är att mäklarna har gått samman igen och startat en egen tjänst som heter Boneo, som är lite mer lik det som Hemnet ursprungligen var, även i sin ägarstruktur. Det vill säga, det här är ett samarbete mellan olika mäklare som går ihop och försöker få fram en ny spelare. Detta då för att skapa ett slags alternativ så att man kan hitta bostäder på fler sätt än att bara gå till Hemnet.
Och flera konsumenter har också börjat hitta till de här sajterna, eller?
Ja, precis. Även kostnaden för de här annonserna har gjort att det har skett en förändring i beteende. Att en del kanske försöker sälja sina lägenheter innan man köper en annons. Det vill säga, kan jag sälja den att den är inför, det är ett kommande köp. Då kanske man väntar med att köpa annonser på Hemnet för att se, kan jag möjligtvis sälja lägenheten innan jag behöver annonsera där? Och det går ju i vissa fall. En tjänst som Booli skulle exempelvis då hitta den typen av objekt innan den är annonserad, innan den ligger ute på Hemnet. Och det skulle ju vara ett sätt då att kunna spara pengar för den som säljer. Och för den som köper så kanske hittar du fler objekt innan man har hamnat på Hemnet. Och det gör att även konsumentens beteende börjar ändra sig lite, att man kanske testar andra tjänster än Hemnet samtidigt.
Mm. Ganska kort nu, Björn, men Hemnet granskas ju nu av Konkurrensverket. Varför då?
Ja, det är lite ironiskt nästan, för de anmälde ursprungligen Booli då till Konkurrensverket för att de tyckte att det var underligt att de skulle behöva konkurrera med då en statlig bank som gjorde detta. Nu har detta vänts mot dem istället. När Konkurrensverket avslog den förfrågan och istället tittar på just Hemnet för en produkt som är liksom köp nu, betala sen för annonser, att det är ett samarbete med vissa utvalda aktörer, vissa mäklare, och nu ska Konkurrensverket granska då om det är att använda sin ställning på ett inte helt korrekt sätt. Den utredningen är inte klar än, ska vi säga, så vi får se vad de kommer fram till.
Tack så mycket, Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, för att du var med i Plånboken.
Tack själv.
Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar plånboken om ett av de vanligaste klagomålen till Allmänna reklamationsnämnden, nämligen bilköp. Att köpa begagnad bil kan vara en osäker affär. Vi som har gjort programmet idag är tekniker Joakim Persson, reporter Erik Gärdén, producent Kajsa Linderoth och jag heter Linda Akten. Tack för att ni har lyssnat.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.